Hej och återigen välkomna till Kedjans trallpodd. Det här är vårt sjunde avsnitt av podden. Den här gången tänkte vi prata mer om årstidsrelaterade aktiviteter. Som vi utför idag, men kanske också framförallt någonting vi gjorde förr i tiden. Men vi får se hur vårt samtal kommer att visa på det. Jag heter Christer Ergen. Med mig har jag som vanligt Fredrik Berg och Maria Jansson. Vi har även Anders Boström som sköter allt vad det gäller ljudtekniska och inspelningar och ljudredigering. Annars skulle vi inte få ihop den här podden. När jag tänker på årstidsrelaterade aktiviteter så tänker jag framförallt på vårstädning och höststädning. Vilket jag har varit med om några gånger. Men till exempel skulle alltid garderoberna plockas ut och hängas upp och vädras och kanske det plagget som inte tillhörde årstiden skulle ner i någon källare eller någon vind eller någonting. Och sen behöll man det som man skulle ha under årstiden som kom, vinter eller sommar. Fredrik eller Maria, vad tänker ni på när vi pratar om årstidsrelaterade aktiviteter?
Jag tänker också på det här med vårstädning och lite grann också om man har ett fritidshus så behöver man ju ta hand om det lite årsbaserat, stänga av vatten eller sätta igång sommarvatten och kratta löv och ta hand om trädgård. Men lite grann det här med vårstädning, att man byter lite gardiner eller att min mormor brukade alltid göra ordning balkongen på Kristi himmelfärd. Då var det liksom att man planterade och såg till att den var sommarfin och hon hade liksom den helgen som sitt märke för att då kan man, utan att det kanske blir allt för frostnätter, för är man lite för ivrig så kan det ju faktiskt vara så att man får göra om det.
Fredrik, jag har förstått att i din familj var det verkligen traditionen med höst- och vårstädning.
Ja, det var det ju. Så när våren kom, någon gång i början på mars, då var det verkligen så att hela havet stormar. Allting skulle flyttas runt under en veckas tid i lägenheten. Så höll vi verkligen på. Och det allt, varenda sak skulle fram. Och jag undrar liksom, när jag var liten så tänkte jag, så skitigt kan man väl inte fixa till det på ett halvår. Men uppenbarligen kunde man det. Det skulle liksom vara fint. Och då kom det en liten hord, fyra stycken i alla fall, kvinnor. Alltså folk som kom hem och skulle hjälpa till att städa. Och då var mamma städledare. Och pekade ut. Och då var det också skillnad på vem som fick städa vad. Och det var också skillnad på, kom jag på sen när jag blev större, att fick man ta hand om vissa saker så var det lite finare. Då var man liksom citat finare städgumma än om man liksom fick skura toaletterna.
Ja, det är klart. Det blir skillnad i vad man städar och vad man hanterar. Så är det ju. Ja. Jag har nog också blivit uppväxt lite grann med det här med vår- och höststädning. Och just alla kläder skulle ut från garderoben och det skulle kanske inte flytta på varenda liten möbel. Men allt skulle liksom bli fräscht och fint inför kommande säsong, så att säga.
Men du berättade tidigare också att du planterar om blommor som en sån här vårritual. Ja. Det tyckte jag kändes väldigt fint med liksom ljuset kommer och de ska få mera utrymme att växa. Och
precis, jo, men det är definitivt så. Och det är nog också något jag uppväxt med, tänkte jag säga. Men ja, de behöver lite mer, behöver näring helt enkelt inför sommaren. Och lite större kruka eller mindre kruka eller så tar man avlägg eller sådär. Så att det är absolut någonting som kommer hända nu för mig snart under mars här.
När du säger det, jag tror att det är nog ganska många fortfarande som byter blomjord på våren för att de ska liksom komma igång och få större krukor och alltihopa. Jag har också de ambitionerna, men jag häller på lite blomsternäring istället för att plantera om dem. Så får vi se hur länge de lever.
Det är också ett sätt att hantera sakerna, ja, precis. Mm. Men har de här traditionerna, tror ni, förändrats under tiden mellan vad det gäller vårstädning eller de aktiviteter vi håller på med?
Jag skulle säga absolut. Absolut. Jag menar uppfattning om vad som behöver städas och vad städning innebär, den har ju förändrats. Jag menar, om vi backar bandet väldigt långt bak i tiden så blir det lite svårare att fixa ett stampat jordgolv. trägolv eller parkettgolv. Ja, man behöver inte göra så mycket med det stampade jordgolvet egentligen. Men så fort man börjar lägga trä eller någonting på golvet, då måste man ta hand om det. Och på vintern, så jag menar, då ser man till exempel inte all smuts. Därför det är så mörkt i lägenheten eller mörkt i husen för. Och så kommer vårsolen och lyser in genom fönstren. Och då ser man ju att den här oset som har blivit utav den öppna spisen, den gör ju att man knappt kan se ut genom fönstret. Men det var inte nödvändigt för. För det var nästan så mörkt, för tyckte man. Så att när våren kom så passade man på. Då måste jag fixa fönstren. Och med det så lyser det på dammet på golvet. Och då ser man att då är det allting därifrån ull och annat som man liksom har haft under vintern som man ser. Och då försöker man ta bort det. Det blev det ganska naturligt. Även för att man hade ju inte mattor i början, utan mattorna kom ju betydligt mycket senare. Och då uppstår en ny städtradition, skulle jag säga. Och jämför man med alltså det här med att städa, det har vi nästan överallt i hela världen knutet till våren. I kinesiska nyåret så har man en speciell tradition där man städar. För att det ska vara fint och bra när det nya året går in. Det nya året för en kines är ju inte det nya året när vi har, då det fortfarande är mörkt, utan då är vi inne i den ljusa perioden. Iranierna och perserna gör samma sak i sin tradition kring nyåret. Noros städar man också. Och judarna är likadant kring Pesach. Samma sak, det ska städas och det ska vara fint och det ska vara. Så den är knuten till en annan sak än kanske våran renlighetstanke, jag ska säga, det måste städas för att det ska vara. Alltså vi knyter inte det till någon religiös grej, utan vi bara städar. Vilket man kan ju vara glad att vi gör.
Mm. Men ja, om vi tittar lite bakåt i tiden, tror du det var stora skillnader i hur man gjorde det här i stad och landsbygd?
Det tror jag. Det är alltså, så länge merparten av folket bodde på landet, så städade man ju på olika sätt beroende på vilken nivå i samhället du befann dig i som landsortsbo. Jag menar, går vi riktigt långt tillbaka, vi har torpare och vi har statare och backstugestitt och allt vad det nu heter för någonting. Så städade man ju på olika sätt beroende på den sociala nivån. Samma sak som att man... Jag menar, man städade, skurade golvet kanske 2 gånger om året. Till midsommar och till jul. För sen behövde man inte göra det. Och jag menar, har du ett trägolv och inga mattor, spelar det ingen roll om du spottar på det där golvet. Blir det tillräckligt skitigt, ja, då häller du ut en stor hink med vatten och så skrubbar du bort det där. Och så är det bra med det. Vilket du inte kan göra när mattorna börjar göra sitt inträde i husen. För då måste du ju faktiskt göra någonting åt mattorna.
Mm. Vi har talat om emellanåt det här med Lort-Sverige. Att det var riktigt skitigt i Sverige helt enkelt. Hur har vi kommit ur det på något sätt? Eller hur kom vi dit till att börja med, kan man undra?
Ja, det berodde väl antagligen på att vi var väldigt fattiga och låg lite efter, skulle jag tro. Man kan ju konstatera att både Sverige och Finland hade Europas sämsta boendestandard. Och det var ju egentligen inte förrän man började skapa den här diskussionen kring folkhemmet som det hände någonting. Och då upptäckte man också, med folkhemmet så försökte man också, man försökte skapa en bättre standard, och därmed så höjer man också medvetenheten om hur lortigt det kan vara i ett hem som man inte håller efter. Och det kan ju ha sen gått vidare fram till idag, där vi fortfarande har, inte vårstädning kanske så mycket, men vi putsar i fönstren. Det ser man ju hemma, att när våren kommer så hänger var och annan person ut genom fönstret för att putsa det, för det ska vara fint. Och sen är det säkert så att man gör samma sak. Helt naturligt att vinterkläderna, varför ska de hänga framme om jag nu kan stoppa undan dem någonstans? Men för att göra det så måste man först vädra ut dem och tvätta upp för att hänga in skitiga saker. Det blir inte så bra sen när man ska ta ut det till vintern. Så där, då blir det en helt naturlig del i det här. Men jag tror inte vi reflekterar att det här också har en tradition som vi har gjort. Jag vet inte hur du ser på det här, Maria.
Nej, jag tänkte på det här med att man städar ordentligt 2 gånger om året. Och nu har ju man ju robotdammsugare kanske. Som kan, man kan sätta igång den där, så kan man göra något annat under tiden. Och där det är så här skitigt och man, det är mycket, alltså det sandas ute och man får in med skorna och kommer in i hallen. Så smular det där av sig och så för man det där vidare till alla rum så att det är liksom lite knastrigt nästan överallt. Då känner man ju att man vill dammsuga oftare än 2 gånger om året i alla fall. Jag kör gärna den där dammsugan 1 eller 2 gånger i veckan så där för att underhållsbara det här knastret som inte jag tycker att det ska sprida sig hela. Så hur det har förändrats, det är så här att då nöjde man sig och man behövde inte, och det är klart man inte behöver, hade man jordgolv så då spelar det ingen roll. Då hade man inte behövt dammsuga. Så det är också hur man ser på det här, och jag tyckte också det var intressant det här att å ena sidan så finns det att man knyter an till att man ska välkomna ett nytt år, att det ska vara liksom symboliskt rent, men så finns det ju också, tror jag, mer nu för tiden den hygieniska tanken som är absolut dominerande i hur man vill ha det. Jag har ju bekanta som tvättar alla sina mattor nästan en gång i veckan slaviskt för man vill ha det liksom så ordentligt. Nej, men jag köper inga mattor som inte går att tvätta så ofta, för det vill inte jag ha. Nej, okej. Okay. Ja, inte vardagsrumsmattan kanske, men sådana här små som är hall och badrum och så här, det vill man. Och då är det ju en hygienisk tanke som finns där, att den är ju mycket mer framträdande nu än för bara, ja, inte vet jag, 50-60 år sedan, att det ska liksom vara så. Men det gäller ju inte alla, men vissa verkar vilja ha det nästan extremt så här.
Mm. Jo, jag tror också det. Men sen så kommer jag ihåg hemifrån då att, ja, apropå mattor, att mattorna, det var ett slavgöra. För de 2 gånger om året, alltså vår- och höststädning, så skulle de ut. De behövde inte göra så mycket på hösten eftersom de hade då legat borta. Man hade rullat ihop dem på våren och puttat undan dem i lägenheten. För att man skulle ha ett golv som lyste och det skulle vara luftigare. Våren, sommar skulle vara luftiga. Samma sak som när man byter gardiner. Vintergardinerna bort, för de är tunga, de håller borta kylan. Så kommer de här vårliga gardinerna med nästan tyllgardiner för att släppa in det här ljuset som man gärna vill ha. Men de mattorna i alla fall, alltså det var verkligen slavgöra. Om man hade en stor jättematta så skulle den först dra sig ut på backen och sen skulle man piska den där med rotting. Jag var ju inte så speciellt gammal när jag skulle göra det, så det var ju ett jättejobb att göra det. Jag fick alltid valkar och sår på händerna, men då kände jag i alla fall att jag hade gjort något. Och då, sen rullade vi ihop den här mattan, vi sprayade dem med någon malmedel, la tidningspapper på och rullade ihop dem och så bort med dem. Så det var lite spännande faktiskt. Och det tror inte jag folk gör idag.
Nej, det tror inte jag heller.
Nej, utan när man fick dammsugan mer och mer så tror jag att då dammsuger man idag. Mattorna ska ju ändå fixas. Och jag tror också en del av det här är ju, som många säger, jag har lördagsstädning. Och det kan man då lyssna på den här Lortsverige och vad vi nu vill kalla det för leken. Så går vi runt kring ett enhetsnår. Eller enebärebuske som i Sverige så knöts den till veckodagarna. För att barn, det var en sån pedagogisk lek. För barnen skulle lära sig att så här gör man när man tvättar. Och på lördagen, vad gör vi då? Då knäskurar vi golven. Alltså, lördagen var städdag. För att sen kunna koppla av helt och hållet på söndagen. Då kopplar man det till kyrkan som då var viktig. Så att de här pedagogiska dansläkarna som vi faktiskt har, de har ju en betydelse för att påminna oss om vad man kan göra. Och jag tänkte varje gång när jag hör den här läken numera, så tänker jag, det är väl bra att vi lär oss hur man tvättar för hand med tanke på om det blir kris i landet. Att man kan tvätta för hand och hur man gör det och inte bara stoppa in alltihop i en tvättmaskin.
Men tekniken som du var inne på, den har påverkat vad vi gör och inte gör. Jag vet att du pratar om dammsugan här lite före också. Du hade lite historik om när den egentligen kom till. Om du vill berätta lite.
Ja, alltså, den första svenska dammsugan producerades 1912. Och då hade ju engelska ingenjörer hållit på med det här i slutet på 1800-talet. Helt enkelt, hur kan man underlätta för folk att städa? Och sen kan vi ju plussa på, det är ju dammsugare och det är dammvipper och det är tvättmedel. Alltihopa kommer och det blir bättre och bättre. Jag menar, hur gör man när man, idag så har vi ju Vanish i tvättmaskinerna eller vad vi nu har. Förut så hade man speciellt tvål eller för att få bort så var det Rimmol ett tag, sån här blekmedel. Och innan dess så hade man kanske pottaska som då gjorde att man kunde bleka bort fläckar. Så visst, du har utvecklat. Allting tog mycket längre tid när man jobbade med vardagsbestyren. Idag så kan man, som du berättade, man kan slänga in allting i en tvättmaskin eller man slänger in allting ihop i en diskmaskin. Man har en robotdammsugare, vi har överhuvudtaget dammsugare. Vi behöver inte krypa omkring på alla fyra utan vi har egentligen en ångtvättmaskin som vi kan dra omkring på golvet och allt sånt där. Det borde tyda på att vi har fått ett renare samhälle. En del brukar säga att vi har fått ett renare helvete därför att man håller på med så mycket. Men ett renare samhälle tror jag att vi har fått. Så lort Sverige som fanns förr, den har vi ju mer eller mindre fått bort. Men vi har ju fortfarande inte fått bort allt eftersom vi har ju väldigt mycket ohyra kvar i lägenheterna. Kackelacker, de springer för fullt. Och i många hus i Stockholm och i Malmö och överallt. Lopper. Klädlös. Förr så ansågs det vara helt naturligt. Att man på exempel på våren när det var dags att göra någonting. Så gick man ut och så plockade man de här hårlösen och alltihop. Och så la man ner dem i bläckhoar och samlade upp dem som man hade. Visst var det att man kunde visa det. Idag så gör vi ju inte det. Idag så anser vi det ohygieniskt med alla dessa kryp. Förut så var det en del av vardagen. Så det var inget märkvärdigt att ha huvudlös eller vägglös eller vad. Men idag tycker vi ju det.
Vi pratar om, återkopplat till det här med vår och höststädning. En sak som jag minns att vi också gjorde, jag tror att ni också har gjort det. Putsa silvret var väldigt viktigt varje år. Egentligen vår och höst. Det minns jag. För då skulle man göra det, liksom alla bestick och allting uppe.
Och det ligger också i det här med att det ska glänsa och vara fint. Ett ärgat silver är inte kul att titta på. Men ett nyglänset silver är ju jättefint. Och då glänser det precis som lägenheten. Så det är väl det som är bra. Låt lägenheten glänsa skulle jag säga.
Mm. Ja. Ja men det kanske var ett jättebra avslut på detta avsnitt. Låt lägenheten glänsa. Jag säger tack från oss i Kedjans Trallpodd och så syns och hörs vi där ute vid ett senare tillfälle. Ha det bra!